Hej, Jörgen Wittfeldt här, chefredaktör på Kvartal. Nu ska jag berätta för dig om Kvartals största satsning hittills och varför vi vill göra den. En nyhetsrapportering att lita på har kanske aldrig varit viktigare än just nu. Vi lever i dramatiska tider där mängden information är större än någonsin, liksom svårigheten att sovra bland mer eller mindre öppet vinklade budskap. I dagens nyhetsrapportering finns mycket som är bra och ambitiöst, men det finns också en del saker som påverkar min tillit till det som sägs. Inte sällan finns outtalade utgångspunkter som tas för givna, många gånger rätt kontroversiella saker som jag bara förutsätts hålla med om, dolda pekpinnar eller osäkerheter som allt för sällan framgår på ett transparent sätt. Jag tycker dessutom att de etablerade medierna alldeles för ofta springer åt samma håll. De fastnar i en traditionell medielogik som känns förlegad. Och allt för sällan hamnar då tyngdpunkten på det som är viktigt, på riktigt. Vi på Kvartal tycker att det är något som saknas i det svenska medielandskapet idag. Ett dagligt nyhetsprogram där du får höra vad som händer i Sverige och världen. Men på ett sätt som ligger i linje med Kvartals allra viktigaste princip. Att du ska få tänka själv. Så nu är vi redo att ta vårt mest ambitiösa steg hittills. Vi vill ge dig Kvartal idag. Ett nytt format för daglig nyhetsrapportering i samma anda som våra poddar, veckopanelen och fredagsintervjun. Och vi vill att det här programmet ska vara helt gratis och öppet för alla att ta del av. Men det här kommer vi bara kunna göra om vi har dig som lyssnare med oss på resan. Så frågan från oss är enkel. Är du en person som vill och vågar ifrågasätta såväl de förhärskande narrativen som dina egna övertygelser? Då tycker vi att du ska stötta vårt nya nyhetsprogram Kvartal idag på Kickstarter. Läs mer på kvartal.se/kickstarter.
Max, din nya streamingtjänst. Streama de senaste HBO Original premiärerna som House of the Dragon, succéfilmer som Dune Part 2,
it's breathtaking,
svenska serier som Wahlgrens värld,
det är för bra för att vara sant,
och livesport. Upplev mer med Max. Registrera dig nu. Villkor gäller 18+.
Välkommen till Unionen.
Jo, jag undrar hur många semesterdagar jag har som projektanställd. Och vad gör jag om jag inte får något semestertillägg? Påverkar det inkomstförsäkringen? För jag har blivit varslad, till skillnad från min kollega som ofta kör härskarteknik på möten och dessutom har högre lön trots samma tjänst. Vad gör jag nu?
Okej, vi tar det från början.
Jobbigt på jobbet. Som medlem i Unionen kan du alltid prata med våra rådgivare.
Här. Och här. Och här inne. Ja, med Klarna-kortet kan du välja att betala nu eller senare överallt. Dessutom är det gratis att skaffa och du får reseförsäkring inkluderat. Ansök om Klarna-kortet nu.
Här är en artikel från Kvartal. Turkiet blickar österut, av Johan Engvall. Inläsare Staffan Dopping. Det finns flera länder i Kaukasus och Centralasien där man talar turkiska språk. Erdogan riktar nu allt större intresse åt detta håll. Johan Engvall, forskare vid Utrikespolitiska institutet, ger en bild av läget. Rysslands storinvasion av Ukraina och västs sanktioner mot den ryska ekonomin har stärkt de ekonomiska banden mellan ett Ryssland på jakt efter nya marknader och ett Turkiet som i opportunistisk anda drar nytta av Rysslands isolering från väst. Ryssland har blivit Turkiets ledande importkälla med stora inköp av rysk gas som särskilt utmärkande inslag. Samtidigt ökar den turkiska exporten till Ryssland. Inte minst återexporten av europeiska varor till den ryska marknaden. Den ryska presidenten Vladimir Putin tvekar inte att tala om ett strategiskt samarbete med NATO-landet Turkiet inom energiområdet. Den speciella relationen mellan Putin och Recep Tayyip Erdogan gör onekligen västvärldens ledare obekväma. Men den rysk-turkiska relationen är mångfacetterad. Ankara har sin agenda och tvärt emot vad man ibland kan höra innefattar den inte att gå i Moskvas ledband. De konkurrerande intressena märks särskilt i Sydkaukasien och Centralasien. Två regioner som Kreml bestämt hävdar ingår i den intressesfär som ligger till grund för landets stormaktsstatus. I bägge regionerna utgör ett självsäkert Turkiet en allt starkare militär, ekonomisk och kulturell motvikt till Ryssland. Samarbetet med de turkspråkiga staterna, Azerbaijan i södra Kaukasien samt Kazakstan, Kirgizistan, Turkmenistan och Uzbekistan i Centralasien, fungerar som hävstång för det turkiska inflytandet. För att förstå Turkiets stärkta geopolitiska roll väster och öster om Kaspiska havet behöver vi gå tillbaka till det andra Nagorno-Karabach-kriget 2020 mellan Armenien och Azerbaijan. Under kriget backade Turkiet upp Azerbaijan i form av militär planering och materiel, inte minst moderna drönare. Kriget varade i 44 dagar och slutade i en azerbaijansk återerövring av stora delar av det territorium som sedan början av 1990-talet med Armeniens militära och ekonomiska stöd styrts som utbrytarrepubliken Nagorno-Karabach. Putin lyckades förvisso rädda ansiktet genom att förhandla fram en vapenvila som ryska fredsbevarande styrkor skickades till konfliktzonen för att övervaka. Men detta ändrade inte grundfakta. Kriget 2020 innebar en överväldigande seger för Turkiets allierade Azerbaijan och ett chockerande nederlag för Rysslands allierade Armenien. Turkiet hade med andra ord djärvt installerat sig militärt i södra Kaukasien och därmed brutit Rysslands militära monopol i regionen. Äggade av framgången fäste Turkiet och Azerbaijan sin allians på papper i den så kallade Shusha-deklarationen, ett fördrag med ömsesidiga säkerhets- och försvarsgarantier länderna emellan. Försvarspakten med NATOs näst starkaste militära aktör ger Azerbaijan som enda land i Sydkaukasien och Centralasien ett verkligt säkerhetsalternativ till Moskva. Relationen mellan Turkiet och Azerbaijan beskrivs av bägge sidors företrädare i termer av en nation, två stater. Mot denna bakgrund lyckades Azerbaijan i september 2023 uppfylla sin 3 årtionden långa målsättning att återta fullständig kontroll över Nagorno-Karabach genom en militär blixtoffensiv framför ögonen på de ryska fredsbevarande styrkorna. Som ett brev på posten meddelade Moskva i april 2024 att de ryska styrkorna påbörjat sitt omedelbara tillbakadragande från Nagorno-Karabach. Turkiets framflyttade positioner i södra Kaukasien har inte passerat obemärkt förbi på andra sidan Kaspiska havet. Turkiets agerande visade de turkspråkiga staterna i Centralasien att samarbete med Ankara kan ge mer än symboliska säkerhetspolitiska förmåner. Både Kazakstan och Uzbekistan har uppgraderat sina bilaterala förbindelser med Turkiet till strategiska partnerskap med överenskommelser att utveckla det militära samarbetet genom utbildningsinsatser, militära övningar och underrättelseutbyte. Den turkiska försvarsindustrin dominerar därtill en växande centralasiatisk marknad för militära drönare. Något som försvagat Moskvas tidigare så fasta grepp om vapenleveranserna till regionen. När Ryssland är uppbundet i Ukraina och försvagat i södra Kaukasien klingar Moskvas säkerhetsgarantier ihåligt även i Centralasien. De korta men våldsamma gränssammandrabbningarna mellan Kirgizistans och Tadzjikistans väpnade styrkor under 2021 och 2022 framkallade endast halvhjärtade reaktioner från Ryssland, trots att bägge stater är medlemmar i den ryskdominerade militäralliansen CSTO och har ryska militärbaser på sina territorier. Snarare är Turkiet den externa aktör som engagerat sig för att stödja Kirgizistans och Tadzjikistans på senare tid betydande framsteg mot att slutligen nå en gränsöverenskommelse. När den internationella handelskartan ritas om blir Turkiet nyckeln till de centralasiatiska ländernas tillgång till marknader i väst. En turkspråkig samarbetsaxel driver försöken att stärka den transkaspiska handels- och transportkorridoren, mer känd som mellankorridoren, som handelsrutt mellan Europa och Asien. Korridoren består av ett nätverk av vägar, järnvägar och fartyg som förbinder Europa och Kina via Centralasien, södra Kaukasien och Turkiet. För länderna i regionerna representerar mellankorridoren deras konkreta bidrag till interkontinentalhandeln mellan Asien och Europa genom att knyta an till såväl EU:s Global Gateway-initiativ som Kinas nya sidenvägar. I Centralasien är Kazakstan det huvudsakliga transitlandet. Men Kina planerar även att stärka transportlänkarna i södra delen av Centralasien med en ny järnvägsförbindelse mellan Kina, Kirgizistan och Uzbekistan. Denna transportlänk är tänkt att kunna kopplas samman med regionens redan befintliga infrastruktur.
Just nu till alla hemmafixare som gillar Julas låga priser. En golffläkt med tre hastigheter och justerbar höjd för snurriga 199 kronor. Inget kan stoppa dig nu.
Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från Svenska Spel, Sport och Casino, där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi Gonzo från spelet Gonzos Quest här som ska berätta hur smidigt det är.
Sí, es muy excelente y muy rápido.
Tack Gonzo. Momang, för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
Under bron lurar något lika läskigt som läskande. Bronlager är brons senaste nyhet med smak av humle, malt och monster. Men drick måttfullt och kom ihåg att alkohol skadar din hälsa. Bronlagers färgstarka burkar hittar du på Systembolaget.
När Helena öppnade sitt paket från Amazon fick hon fjärilar i magen. Ultrasnabb luftteknik och grillägesfunktion. Den här airfryern kittlade Helenas smaklökar till ett pris som var lägre än hon någonsin hade kunnat tänka sig. 5 stjärnor från Helena. Hitta topprankade produkter till priser du kommer älska. Sök efter vad du än behöver på amazon.se idag.
En uppsjö aktiviteter har initierats för att förbättra mellankorridorens kapacitet och effektivitet. Azerbaijan, Georgien, Kazakstan och Turkiet har kommit överens om en färdplan för utvecklingen av korridoren fram till 2027. Från den nuvarande kapaciteten på omkring 2 miljoner ton är tanken att korridoren år 2027 ska kunna hantera 10 miljoner ton. Förverkligandet är avhängigt av att staterna längs rutten tar itu med de flaskhalsar som alltjämt hämmar ruttens utveckling. Långsamma transitförfaranden, komplicerade gränspassager och allt för få containerfartyg är bara några av de faktorer som sätter gränser för godsvolymen. Ett steg i denna riktning togs dock i början av 2024 när europeiska och internationella investerare åtog sig att satsa 10 miljarder euro i mellankorridorens hållbara transportutveckling. Från Turkiets horisont hägrar tanken på en handelskorridor som löper obehindrad från Istanbul ända till Centralasien. För närvarande består handelsinfrastrukturen på västra sidan om Kaspiska havet i huvudsak av järnvägsförbindelsen som går från Azerbaijans huvudstad Baku via Georgiens huvudstad Tbilisi till Kars i nordöstra Turkiet och därifrån vidare till Europa. Denna transportled är dock otillräcklig för att hantera växande transkaspiska handelsflöden. Därför har Turkiet, Azerbaijan och de turkspråkiga staterna i Centralasien utlovat att med gemensamma ansträngningar främja den omtvistade Sangusur-korridoren, en föreslagen transportkorridor mellan västra delarna av Azerbaijan genom Armenien till Azerbaijans exklav Nachitjevan och vidare till Turkiet. Den presumtiva korridoren fordrar ett fredsavtal mellan Armenien och Azerbaijan. Armenien befarar att Sangesur-korridoren skulle beröva landet kontrollen över gränsen med Iran, en viktig handelspartner. Därtill finns armeniska farhågor att Azerbaijan kan komma att försöka tvinga fram Sangesur-korridoren med våld. Ett möjligt, om en lika omtvistat alternativ, vore att istället för Armenien använda nordvästra Iran som transitområde. Störningar i handelstransporter och logistik är ett särskilt svårt problem för Kazakstans oljeberoende ekonomi. Omkring 80% av den kazakiska oljeexporten når europeiska marknader via Ryssland. Under 2022 ströp Ryssland vid upprepade tillfällen det kazakiska oljeflödet västerut. Ett oroat Kazakstan svarade genom att intensifiera samarbetet med Azerbaijan för att styra om delar av energiförsörjningen till att transporteras i tankrar över Kaspiska havet och därefter till Europa med hjälp av den befintliga oljeledningen från Baku via Tbilisi till den turkiska hamnstaden Ceyhan. Även om oljetransporten över Kaspiska havet har fördubblats utgör den alltjämt en liten andel av den totala kazakiska oljeexporten till Europa. Naturgasrika Turkmenistan har också engagerat Azerbaijan och Turkiet. Men även EU-kommissionen i förnyade försök att utveckla den ständigt föreslagna men aldrig förverkligade transkaspiska gasledningen till Europa. Likt Ryssland har nu även Turkiet en hållfast multilateral överbyggnad i regionerna, Turkiska staters organisation, med Azerbaijan, Kazakstan, Kirgizistan, Turkiet och Uzbekistan som medlemsländer. Till och med ständigt neutrala Turkmenistan, som skyr multilaterala förbindelser, har anslutit sig som observatör och antyder försiktigt att fullt medlemskap ligger i korten. Turkiska staters organisation har raskt gått från att ha varit en plattform för diskussioner, benämnd Turkiska rådet, till att bli en fullfjädrad internationell organisation med omfattande verksamhet inom en rad politikområden. Medlemsländerna har antagit en ambitiös vision fram till 2040. Den mest ögonfallande målsättningen är att organisationen ska omvandlas till en turkfolkens motsvarighet till EU, med fri rörlighet för varor, kapital, tjänster, teknologier och människor. En gemensam investeringsbank är under utformande och en integrerad energimarknad är ett annat långsiktigt mål. Praktisk solidaritet tillämpas i allt högre utsträckning bland turkfolken, allra tydligast efter den kraftiga jordbävningen i Turkiet i början av 2023, då länderna i Centralasien snabbt skickade hjälp i form av räddningspersonal, förnödenheter och utrustning. Turkfolkens motsvarighet till UNESCO, Turksoy, bedriver gemensamma kulturella och vetenskapliga projekt i länderna. Erdogan har föreslagit ett gemensamt turkiskt alfabet och ledarna i de andra staterna har bidragit med egna förslag på hur enigheten mellan länderna kan stärkas. Turkiska filmer och serier växer i popularitet i Centralasien och utmanar på allvar den ryska populärkulturen. När allt kommer omkring utgör Turkiets mjuka makt en rival till Moskvas tankefigur om den ryska världen, Ruski Mir, bestående av nationer förbundna till Ryssland av ett gemensamt förflutet, delade normer och värderingar och med det ryska språkets kvardröjande betydelse som sammanhållande kitt. Azerbaijan och de centralasiatiska staterna genomgår emellertid snabba samhälleliga och demografiska förändringar med inverkan på de nationella identiteterna. Mer än 70% av Centralasiens befolkning är under 40 år. En postsovjetisk generation utan personlig erfarenhet av att ha delat stat med Ryssland kommer i förgrunden. För den har rysk kultur spelat ut sin överordnade roll och är bara en i mängden av olika externa influenser som bidrar till att forma samhällena. De oförutsägbara långsiktiga konsekvenserna av Rysslands anfallskrig mot Ukraina ger staterna i södra Kaukasien och Centralasien inget annat val än att stärka relationerna med andra makter och söka nya vägar till internationella marknader. Turkiet passar för ändamålet. Genom att växla upp samarbetet inom de områden som traditionellt underbyggt Moskvas hegemoniska ambitioner i regionerna, säkerhetspolitik, handel och kulturutbyten, stärker Turkiet sitt inflytande och på kuppen knyts västra och östra sidorna av Kaspiska havet närmare varandra. Hur omfattande Ankaras inbrytningar i den upplevda ryska intressesfären i slutändan kommer att bli beror framförallt på i vilket skick Ryssland så småningom kommer ut på andra sidan om kriget i Ukraina. Det här var en text från Kvartal. Turkiet blickar österut av Johan Engvall, som är filosofie doktor i statsvetenskap, verksam vid Utrikespolitiska institutets centrum för Östeuropas studier. Inläsare Staffan Dopping.
Och där, på detta abrupta sätt, tog det stopp. Resten av den här podden får du bara höra om du är kvartalprenumerant. Men goda nyheter! Just nu kan du prenumerera hela sommaren helt gratis och alltså lyssna vidare på den här och på alla andra kvartalpoddar helt utan kostnad och helt utan bindningstid. Som prenumerant får du förstås också läsa alla låsta artiklar på Kvartals sajt. Så gå till kvartal.se/kampanj för att lyssna och läsa gratis hela sommaren.
Hej! Nu är det sommarmeny på IKEA. Kom till restaurangen och njut av krispig rödspätta med remouladsås och kokt potatis och somrig jordgubbscheesecake till efterrätt för bara 109 kronor. Sommarmenyn serveras till 18 augusti i alla våra restauranger. Vi ses på IKEA.
Det börjar med ett klick som blir till ett första DM som blir till en vinkande emoji tillbaka. Yes! Timmar av samtal som blir till ett ska vi ses som slutar med att det är ni. Vi kallar det Halloneffekten. Känn den du med ett mobilabonnemang från 19 kronor i månaden i 4 månader med 50 gigabyte extra surf. Därefter ordinarie pris hos Hallon.
Lyssna på vår nya dokumentärserie On the Road, bara på Storytel. Bli en del av Benjamin Ingrosso, Sara Klang, Andre 3000, Fred Again och Annika Norlin. Bli en del av Way Out West med Storytel.